Bengt Anderberg, är det, tror du, med människor eller med, som med böcker eller med böcker som är människor, att för att vara uthärdliga så bör de ha lite sinne för humor?
Ja, absolut. Det är alltid något misstänkt med författare som är så där dead serious hela tiden, som inte har åtminstone ett inre leende. Det behöver inte vara sådana där Dickens-typer, det är inte så jag menar, men ja, åtminstone har jag väldigt svårt för de helt allvarstyngda människorna som aldrig kan dra på något smilband. Rilke till exempel, mitt favorithatobjekt sedan några år. Där har du en som aldrig någonsin tillåter sig ett leende. Och han, jag tror inte han kan le heller förresten. Och ändå är han samtidigt med två sådana märkliga humorister. Två sorters humoristiska författare som Kafka och Hašek. Alla tre dessa gick i Prag. De måste ha gått förbi varandra på gatorna någon gång. Och de där två, Hašek, den tappelsdatern Schweigs författare, och Kafka med slottet och alla de hemska novellerna. Bägge de två har ju just det desperat. Nej, vad ska jag kalla det för? Ja, Kafka är ju desperat i sin humor. Det är det som kallas för svart humor med ett ganska fånigt uttryck. Men dock, låt det passera. Och Hašek som gapskrattar långt nere på marken, eller långt nere i diket till och med, åt hela tillvaron. Jag tycker det är det som försonar en med världen, inte försonar med världen, men som på något vis gör både en bok och en författare lättare att umgås med, ska jag uttrycka mig så kanske. Mm. Så är det för mig, jag tror att det är så för många människor också.
Man blir på gott humör.
Ja, och så framförallt slipper man ifrån det här odrägliga, salongshögtidliga som finns hos så många. Du vet, det finns författare som, till exempel en annan som jag tycker hemskt illa om, som Dan Andersson, som säkert skulle kunna bli bra om inte han hade haft för sig att litteratur var något så jävla allvarligt och högtidligt och konstnärligt hela tiden. Det är nog det jag vill komma åt, va? Lite ner med det bara. Ner på lite låg nivå med ett. Och skratta gärna åt det också.
Ja, Hašek du nämner, han har ju skrivit en bok där han till och med driver med någonting sånt som ryska revolutionen. Eller det som följde på revolutionen, de ständiga krigen på båda sidor om Uralbergen. Han själv blir av en fantastisk misstag av ödet, en kommandant i en stad där borta här långt borta.
Ja, men det var inte något sånt misstag. Det var tvärtom. Han blev en mycket kompetent kommissarie, politisk kommissarie. Han deserterade snarast av misstag, va? Under det sista kriget, ihop med en massa andra tjecker. Somliga bildade sen den där berömda tjeckiska legionen, ja, som du vet, som drog genom halva Europa. Men han kom på den röda sidan och det hade två följder. Han förhöll sig nykter i hela tre år. Och han blev en mycket framstående och framförallt human politisk kommissarie. Han var en av de där idealisterna som inte ville skjuta alla fiender med en gång utan lät dem komma undan och så vidare. Så det är inte bara skepparhistorier han berättar från den tiden. Å andra sidan så bred han ju på som vanligt när han, jag vet vad du tänker på, de här historierna om tågresorna och vad det var för något underligt. Och när han träffade den där killen som skrev hans dödsruna, som hade skrivit hans dödsruna.
Ja, han var borta så länge så att man trodde i Prag att han var död. Och ja, då skriver en och kallar honom då för Cyput och annat.
Ja,
och den träffar han på en sylta som han sen då, han för med sig mannen till en kyrkogård. Och det är ju helt absurt och betagande.
Men alltså som du säger, det kan också skämtas med. Jag vet inte något egentligen som inte kan tåla ett skämt.
Mm.
Men däremot mycket som inte behöver beskrivas så jävla allvarligt hela tiden.
Men det var ju också så att Hašek där i de här berättelserna varit angripen både från höger och vänster. Och framförallt då från, får man förstå, från det revolutionära hållet.
Ja.
För att han såg de här korruptionen och slappheten och det vansinniga i en del... Ja, uppkomlingsfasoner och annat.
Ja, han såg ju framförallt det som ständigt pågår. Och allra tydligast ser man det naturligtvis i ett krig. Du vet, hela Schweiz handlar ju egentligen om hur genomruttet det är i krigförande nation. Så både på hemmafronten och utefronten. Det måste vara så därför att krig är en sån rutten historia. Mm. Men ingen har väl beskrivit det så dräpande roligt som Hašek.
Man... Ja, heller det i så fall.
Ja, Hellers första bok, ja.
I moment 22.
Ja. Just det, den är verkligen dräpande. Men sen har det ju inte blivit någonting mer. Det stämmer. Av den mannen, ja. Det går inte att upprepa.
Men där är det försonande att krigets vansinne också ger de här kryphålen.
Ja.
Att du kan driva handel och försörja dig på det här, det är så grovmaskigt kontrollnätet i kriget.
Fast man vet ju inte hur det är nu, Per. Nej. Om det här inte har effektiviserats. Vanvettigt, ja. Det är inte så lätt att komma ifrån en dator som ifrån en underofficer. Nej. Antagligen. Men det som irriterar mig när vi nu tog de här tre, Rilke, Kafka och Hašek, det är att Rilke och Kafka behandlas på ett helt annat sätt, nämligen en trappa upp. Mm. Och Hašek får hålla till godo med att bo i källaren. Det tycker jag är så tokigt.
I litteraturhistorien.
Ja, just det. Det är någon sorts söndagsskoleattityd de har litteraturhistorikerna till det där. Han är inte fin nog, helt enkelt. Och så är det med många stora författare som inte är så fördömt allvarliga.
Nej.
Man brukar alltid komma och köra med Bordas. Det är klart att det är lite uttjatat. Men det ligger något i det. Bordas är verkligen en stor författare.
Du säger det?
Absolut.
Böckerna om Jeeves och Bertrand Booster.
Och Mariner framförallt. Ja. Mariner-historierna. Ja. Det tycker jag är klassiska.
Man skulle tycka att en gammal rabiat, ja, en samhällsomstörtande människa, en socialist som Bengt Anderberg, skulle tycka illa om den värld där det är ju nästan ingen som arbetar utom betjänterna.
Just.
De helt amoraliska böckerna har inget socialt perspektiv.
Fullständigt riktigt.
De är ungefär som Agatha Christie som värst.
Ja.
Eller ännu värre.
Det är ännu värre.
Drönare.
Drönarklubben
heter ju det stället där Bertrand Wooster sitter.
Ja, just det. Och det framhäver ju nästan att det är skönt att inte jobba och ha massa pengar och sådär. Mm. Men det är så egendomligt det där. Men det måste bero på att de står hinsides, eller vad heter det? Bort på andra sidan allt vad moral heter.
Mm. Mm.
Du vet väl Marx? Han tyckte ju om Homeros. Det ska ju inte en socialist göra. Och dessutom tyckte ju både han och Engels att en sån diktare som Freiligrath gärna skulle kunna ägna sig lite mer åt sådana oanständigheter som han körde fram med i privatlivet. De ska finnas i dina dikter också, sa de till honom.
Mm. Det är inte det?
Freiligrath, en tysk revolutionsdiktare. Mm. Nej, det har inte alls med moral att göra. Är man sån då, till exempel, jag är inte bara socialist, jag är också alkoholist. Mm. Men det hindrar inte att jag måste skratta åt roliga fyllehistorier.
Mm.
Det är bara så. Mm. Man får inte, vad heter det där fina ordet, bigott.
Nej, vad heter det? Jo, du talar om Woodhouse. Du har ju visat mig en bok här som jag inte alls kände till, som innehåller lite kosserier och uppsatser. Louder and Funnier av denne P.G. Woodhouse. Och där har han ju en betraktelse över nöjesfältet.
Ja.
Du som en gång har yttrat dig om Liseberg.
Ja, jag skrev en gång mycket träffande. Helvetet måste vara ett nöjesfält.
Ja.
Då hade jag, en gång har jag varit på nöjesfält. Det var när jag var nyförlovad.
Mm.
Och beredd att gå genom eld och vatten.
För Astrid,
ja. Mm. Men något hemskare tror jag aldrig har varit med om. Framförallt, kusligast av allt var väl att folk så tydligt försökte att ha roligt, exempelvis i spegelhallen.
Mm.
De försökte att stå och göra figurer och skratta åt dem när de såg i spegeln. Men så jag stod fullständigt lamslagen av fasa där. Och dessutom var jag rädd när jag åkte berg- och dalbana. Mm. Och i spöktunneln var jag bara uttråkad. De här moderna raffinemangen känner inte alls till, för det här är ju 45 år sedan. Men dock, jag tror fortfarande att nöjesfält är felgjorda. Woodhouse har ju där den idén att de är gjorda av såna här inkvisitoriska naturer eller sadister som tycker om att plåga folk och hitta på uppfinningar där de får köra glödet och spikar i dem och dessutom får de att betala för det.
Jo, han säger det att om man inte tog betalt så skulle de inte låta sig misshandla på samma sätt som,
nej,
som sker nu på nöjesfältet.
Just precis det. Ja. En härlig poäng tycker jag.
Mm.
Jag tycker om även såna här relativt obetydliga, vad ska jag kalla det för? Ja, obetydliga är väl fel ord. Smärre, mindre, vad fan ska man säga, för att inte såra folk. Små författare, jag kommer att tänka på Eld nu som skrev såna härliga små kosserier. Erik Lundegård, ja, i Dagens Nyheter. Små smulor av den minsta praktiska visdomen. Och bara berättade, och han hade dessutom en förmåga att återge muntlig berättelse. Mm. Tillsammans med W.W. Jacobs, jag vet inte om du har läst honom, som beskrev om matroser och skeppare på fraktskutor runt England.
Mm.
Anspråkslösa, enkla, väldigt roliga, innerligt roliga saker. Inte bara roliga historier, utan sådana som man blev varm på mänsklighetens vägnar. Det var en liten varm kamin att sitta vid varje novemberkväll.
Heinrich Böll har något liknande i berättelser.
Det får du förklara för mig, det verkar otroligt.
Läs hans irländska dagbok från 1957.
Ska bli?
Irische Tagebuch, ja. Eller kan heta. Ja, ja, den finns alltså på svenska. Det är en mycket värmande...
Det är svårt att tro om honom. Han är ju, ja, han är inte, till och med inte de seriösa, det vill jag inte påstå, men han är ju ändå, han har en allvarlig syn på tillvaron, tycker jag. Mm. Det kan man ju ha ändå, naturligtvis. Men att så författare som man trivs med, det är också en härlig sak. Och där är det ju, man trivs ju allmänt inte med en seriös människa, va? Även om det finns värdefulla saker de säger. Ta predikanter som man hör. Mm. Det är alltid något svårare att tro på en som håller sig allvarlig hela tiden. Mm.
Men hur kan du läsa berättelser då om vår tids grymheter och oerhörda omvälvningar, upplevelser?
Ja, det ena hindrar ju inte det andra.
Nej.
Hur skulle det gå till? Ta en tidning. Den är ju full av, den är ju så full av hemskheter, och den har alltid varit det. En tidning skulle aldrig kunna tryckas ens under mänsklighetens första dagar för många miljoner år sedan utan att den hade varit så sprängfull av elände så att den nästan hade exploderat själv. Men det hade också funnits en massa intressanta små skvallersaker om grannens fru och allt möjligt sånt där som man också hade läst. Jag vet inte hur det går ihop, men det gör ju det. Det ryms i oss alltsammans.
Men finns det inga författare överhuvudtaget som du tycker är icke-humoristiska alls, men som du ändå läser med visst intresse?
Jo då, jag läser många allvarliga författare. När jag säger seriöst så menar jag de som gör sig allvarliga.
Mm. Dostojevskij till exempel?
Ja, nu är det med Dostojevskij att han är mig så främmande. Jag har aldrig kunnat förstå mig på honom utan med små glimtar. Sådär. Då anar jag att det finns något stort där. Men det är inte för mig, det är främmande värld. Men han är ju alltså inte, den gör sig ju inte till det jag förstår. Utan han är ju sån där. Men däremot Tolstoj beundrar jag oerhört, men jag tycker inte om honom. Det är ju en allvarlig författare.
Mm.
Även när han är som galnast så är han djupt allvarlig. Han skrattar aldrig. Och jag tycker inte om honom. Han är osympatisk och han är dum på något sätt också, men det är något så stort över honom. Och ta en sån äkta tråkman som Thomas Mann.
Mm.
Han är så tråkig så det skriker. Jag vet inte om du läser hans dagböcker, där kommer det ju fram extra bra. Men även om du tar Mann, vad heter det, Bergtagen och såna här, va?
Mm.
Det är ju förfärligt jobbiga saker. Och likförbannat så är de monumentala. Man känner på sig att det här är någonting. Det är inte tomt, detta.
Men du läser dem ändå?
Ja, det var länge sedan nu. Jag talade om gamla erfarenheter.
Boden bråkar om.
Ja, det är 45 år sedan jag läste den, säkert 50. Men Bergtagen läste jag... Ja, det var nog ungefär samtidigt. Jag hade en manperiod. Och sen läste jag Josefs historierna. De är ju mera underhållande, eller vad man ska säga. Man kan använda ett sånt ord om en sån högtidlig människa. Han var ju också mycket svag för sitt eget allvar. Han tog sig själv på allvar. Det är ju lite besvärligt. Det ser man särskilt också i dagböckerna. Man kan ju nästan inte tala om sin förstoppning utan att det blir något monumentalt över det.
Har vi inte en svensk så kallad skriftställare på nära håll som har en släng av detta?
Ja, vem tänker du på?
Jag tänker på han som brukar kalla sig J.M. Nu har han alltså väldiga kvaliteter så att man överser väl
det där. Jan Myrdal, ja, han tar sig själv alldeles för mycket på allvar och det bullrar fastligt mycket när han gör PR och sådär. Men han har ju såna utmärkta egenskaper, eller vad? Det låter lörigt när jag säger så här nerifrån. Han är ju verkligen en god författare. Och han gör en sån nytta.
Mm.
Han röjer undan och han är inte rädd. Han har gjort sig fri, jag beundrar verkligen det. Det är alltså på ett vis en främmande människa, men jag beundrar honom ändå.